Nu i vår så ger man Den lille prinsen på Åbo Svenska Teater. Och vi har alla sett den. Var det någonting speciellt ni slogs av när ni såg den här föreställningen?
Jag tänkte egentligen på hur fräscht det kan vara med en teaterform som är gjord som om det skulle vara 1980-tal.
Mm. För mig var det jätteslående hur effektiv den är på att på något sätt barlägga det absurda i vuxenhet sett ur barnets ögon.
Ja, sa Julie Ebbe och Thomas Jansson, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och jag slogs kanske av det här med att hur vi alla på något sätt befinner oss i olika bubblor idag på olika planeter. Att vi cirklar runt i en oändlig cyberrymd som kan göra oss ensamma och också självupptagna på ett sätt som inte är särdeles hälsosamt. Och hur viktigt det är att vi inser att det är i möte med andra som vi blir till. Att ingen människa är en ö eller en planet eller en bubbla. I Kulturpodden idag så kommer vi att fokusera på en berättelse som i mer än 80 år har fascinerat både vuxna och barn. Historien om Den lille prinsen är skriven av den franske piloten och författaren Antoine de Saint-Exupéry och handlar om en liten prins som överger sin planet, sin asteroid, i hopp om att hitta en vän och kanske också meningen med livet. Och bakom sig lämnar den lille prinsen en kokett och högfärdig men också ömtålig och älskansvärd ros samt tre vulkaner som han sotar varje dag. Och på sin färd ute i rymden så besöker han olika planeter där han får stifta bekantskap med människor av olika slag. Bland dem en envåldshärskare till kung som älskar att befalla, en högfärdig människa som inget annat vill än att bli beundrad, en drinkare som dricker för att han skäms över att han dricker. En affärsman som samlar på stjärnor och räknar dem och förvaltar dem som pengar. Och de här människorna blir ett stort mysterium för den lille prinsen som gång på gång utbrister. De stora är allt bra konstiga. Och så slutligen så landar den lille prinsen på jorden där han råkar på en pilot som har nödlandat i Saharas öken. Och den här piloten blir fascinerad av den här lilla prinsen som både med sitt beteende och med sina frågor lyckas väcka någonting i honom. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som den här lilla prinsen väcker till liv hos piloten?
Ja, vad är det som väcks till liv i piloten? Jag tänker att han får på något sätt nya perspektiv på tillvaron och på livet och ha upplevelser genom den här prinsens sätt att peka på saker som kan te sig ganska självklara för en vuxen i ett vuxet liv. Och med den där enkla frågan, varför gör de så här?
Varför gör de på detta vis?
Varför gör de på detta viset? Får den här piloten att tänka utanför på något sätt sina invanda mönster, tvingas rent av att bokstavligen släppa skruvmejsel när han försöker reparera sitt flygplan för att på något sätt tillmötesgå den här prinsens många, många frågor och krav. Till exempel på ett lamm som han får rita framåt prinsen så att han kan ta den med sig hem till sin planet.
Ja, jag tänker också att det är barnet i den här piloten som prinsen väcker liv i, och det här påminner piloten på något sätt om det som den nu vuxna mannen har varit en gång då han själv var barn, för han har också upplevt att vuxna människor inte förstår honom, barnet. Så det väcks till liv igen. Det som också slår mig, eller jag kom väldigt mycket att tänka på en pjäs, August Strindbergs Ett drömspel, då jag såg den här, för där handlar det ju om Indras dotter som det där sänker sig ner på jorden för att lära sig vad människan är och ge goda råd. Och på samma sätt så dyker ju den här lille prinsen upp för att på något sätt förstå den vuxna människan och lära den vad som i det här fallet, vad som är så jättefint med barnets lekfullhet.
Ja, jag tänkte också på det här eftersom den är ju skriven alltså under andra världskriget, och Antoine de Saint-Exupéry, han befann sig i Amerika när han skrev den här romanen, han var där i exil. Och jag tänkte att den här tiden måste ju också på något sätt ha påverkat den här texten, just när han skriver fram den här, ska vi säga, medkänslan hos de här människorna också, vikten av att bevara sin barndom och kanske också sin barnslighet i en tid då världen befann sig i kris. Och sen tänkte jag också på det här, på den här lilla planeten, den här asteroiden som prinsen kommer ifrån, där han har de här baobabträden som hotar att ta över hela planeten. Och hur han då försöker, de där en massa frön som så småningom hotar att ta över hela planeten likt ogräs. Det är jätteviktigt att man börjar rycka upp det här ogräset innan de sprider sig och innan de börjar skjuta skott och så vidare. Att här finns ju, man kan ju också tolka det som en sån här väldigt tydlig signal om att sådana vissa element i tillvaron måste gallras ut innan de hotar att ta över hela planeten. Om man tänker då på det andra världskriget som bakgrund där på något sätt.
Mm. Ja, det var väl väldigt tydligt. Eller jag vet inte om jag kommer att tänka på den när jag såg föreställningen, men då jag läste om den så såg jag ju den här parallellen att det där, det har ofta tolkats som en metafor, just de här träden som nazismen, som ju var det här ogräset under andra världskriget som höll på att ta över hela världen. Men jag vet inte hur, jag menar nu är vi 80 år senare, att jag vet inte hur man ser det där idag, men trots allt ja, någonting som man måste...
Hotfulla krafter finns det idag också.
Krafter, ja. De gjorde ju inte så mycket av det i föreställningen. Som där kunde man ha gjort mer om man skulle vilja plantera den idén hos människorna. Mm.
Det som slog mig när jag dammade av mitt exemplar hemma i bokhyllan, jag har nog inte läst den här sedan jag var barn, och nu läste jag den på nytt. Och det som slog mig faktiskt jämfört med pjäsen också är att den är otroligt sorglig och melankolisk och drar sig inte heller för att på något vis utforska teman om liksom förgänglighet och döden. Vilket också känns som att det är väldigt mycket för ett barn under andra världskriget, antagligen ett tema som är väldigt närvarande. Så det säger kanske också någonting om tiden den är uppkommen i, men personligen så uppskattar jag också alltid barnlitteratur som vågar ta i den sortens frågor. För de är svåra också för föräldrar till exempel att prata om med sina barn. Jag tycker att den gör det utan att skrämma, men också utan att kringgå ämnet.
Mm. Alltså det här är ju det sägs ju att den här boken är den näst mest översatta boken efter Bibeln. Och det är ju en bok som då tilltalar både den vuxna publiken och barnpubliken. Varför tror ni att den är så populär? Den är ju fortfarande jättepopulär. Det är ju ett bevis på att man sätter upp den också på teaterscenen hos oss idag.
Jag tror ju en orsak är just det här att när den har kommit till och att den efter kriget hade på något sätt kändes så relevant, den här sökan efter mänskligheten och vad det är som är viktigt och vänskapen och relationen mellan vuxendom och barnets lekfullhet. Och sen tror jag ju, jag menar jag hör till de här som aldrig har läst den, mina föräldrar läste inte den för mig, jag läste inte den som barn, jag läste inte den för mitt barn eller för mina barnbarn. Det här är första gången faktiskt jag mötte den här historien. Så för mig hade den inte varit den här klassikern. Men jag tror också det fungerar så att då någonting någon gång har fått en klassikerstatus så matar det också den här framgången. Att den finns där och då är den lätt att ta upp. Jag tror ju det också är en orsak att Opusvenska teater har satt upp den nu. Att den har den här klassikerstatusen. Inte nödvändigt, vill jag inte förminska berättelsens värde i sig. Men jag tror att det är klassikerstatusen som har varit viktigare än själva berättelsen. Mm.
Mm. Någonting är det ju som gör att jag har mitt exemplar här. Mm. Det är lite gulnat och det är lite vikt i kanterna. Jag kom väl ut det, men det där, jag har fått den alltså i julklapp julen 1992 av min gummor då jag var 2 år gammal.
Oho, det var ganska förutseende då.
Ja, och det här är, nu kan det hända att min mamma rättar mig, för hon minns säkert de här åren av mitt liv bättre, men jag minns att det här är den första boken som jag, alltså borträknat bilderböcker, har läst själv.
Okay.
Och jag vet att jag har varit under skolåldern, för att det här är under sådana år som vi bodde i Danmark. Och jag minns att jag inte förstod hemskt mycket. Mm. Att den flög mig ganska mycket över huvudet. Men den har ju ändå satt ett jättestarkt spår. För att jag minns ju att jag har läst den. Och jag minns att jag har förundrat mig över den här boaormen och liksom elefanten. Och lite håller med om de vuxna om att det ser ut som en hatt. Den här teckningen som piloten ritar och alla vuxna avfärdar. Och inte förstår, för att de saknar på något vis fantasin att se se vad det är.
Det är alltså en boaorm som har ätit en elefant.
Precis.
Men det ser ut som en hatt då man ritar det.
Ja, sen ser man ju, alltså om man tittar noggrant på bilden, så ser man ju att den där ormen de facto har ett öga. Och då vet man ju såklart, om inte man ser elefanten åtminstone, att det är en orm som har slukat någonting. Men så den har ju gjort ett avtryck och jag har läst den på nytt senare, vet jag också, för att jag själv har skrivit mitt namn och klass 3B längst fram i boken, att jag haft den med i skolan och läst den i skolan. Att den har liksom satt sig, och när jag hörde att den skulle sättas upp på scen så tänkte jag genast att den vill jag se. Mm. Bara för att den har lämnat ett så starkt avtryck hos mig. Och jag tror att en orsak också, förutom då klassikerstatusen som såklart gör att går du in i vilken bokhandel så helst, lite större åtminstone, så finns den alldeles säkert på något språk. Så tror jag att den tilltalar folk därför att den är så mångdimensionell, och sen är den så otroligt tidlös. Att fast den har många tidsmarkörer, så är tematiken så tidlös att den skulle kunna egentligen droppas ner i vilken tid som helst från att den skrevs fram till idag. Och den är relevant. Den speglar jättemycket, tycker jag, dagens samhälle och den här kapitalistiska samhällsstrukturen som vi lever i, och på något sätt det här ekorrhjulet som de flesta vuxna människor, man sover, man går på jobb och man går hem och lagar mat och så sover man och så går man, liksom som ur prinsens ögon, han ser de här olika människorna som tänder och släcker lampor på en planet till exempel där det inte bor någon annan än den där lamptändaren. Att varför gör du så? Men det är bara så. Och belysa på något sätt den där absurditeten, och som vuxen idag, jag satt där i salongen på Åbo Svenska Teater, och fast det låter banalt när man ser det så här i efterhand, men jag ändå slås jättemycket att få den där utifrån blicken på vad vi tycker är helt normalt när vi är vuxna människor i den sortens samhälle vi lever i idag. Och det tycker jag att den här boken också ger när man läser den nu.
I den där tidlösa så skriver jag ju under att i föreställningen behövdes det ju inte mycket ändringar. Jag tror att det på något sätt indikerades att det här är en tid när det inte fanns mobiltelefoner och internet. Men det var inte, vad jag minns, något annat som behövdes förklaras. Att det är en konstig tid. Så det tyckte jag var spännande.
Några sådana små detaljer. Man behövde förklara varför någon har som jobbat tända och släcka gatlyktor till exempel. För det har vi ju inte under vår livstid behövt se eller göra. Men det störde inte heller. För att det var ju ändå liksom, den berättades som en, det här är någonting som har hänt. Så det är ju lätt att flyga.
Och man tänder ju och släcker lampor. I och för sig.
I och för sig.
Fortfarande. Mm. Och det var ju just det här tidlösa. Så det på något sätt, den berättar ju också hur ingenting egentligen förändras hos människan. Det finns en sån här grundläggande DNA i vårt tänk och hur, när vi blir vuxna, vad som händer med tänken när man blir vuxen.
Och på sätt och vis lite sorgligt att alla ska vi gå det här ödet i mötes. Att vi slutar vara barn och slutar se elefanten i boaormen.
Vi har lite kommit in på den här själva föreställningen på Åbo Svenska Teater. Jag tänkte att vi skulle gå in på den lite mera nu. Här i början, Thomas, så nämnde du att den kändes väldigt gammaldags på ett positivt sätt. Kan du utveckla lite varför den kändes gammaldags, den här föreställningen?
För att den formmässigt använde sig av element som på något sätt var så lätt. Eller sådana element som, det fanns ingen teknik, ingen modern teknik i det här på något sätt. Det fanns inte några videoskärmar eller projiceringar eller kameror på scenen, utan det var stora moln som var flyttbara och det där som urklippta ur någon form, eller solen som man bär in på en käpp och sen börjar den lysa när en strålkastare ger sitt ljus åt den här lilla runda saken som man bär omkring, och sen när man bär den bort från strålkastarljuset så då har solen gått ner, och väldigt mycket sådana här lätta saker, en form av gammaldags teatermagi helt enkelt, som jag tyckte man på väldigt länge inte har sett någonting av, utan man har utgått från att nu ska den nya tekniken utnyttjas och nu ska man skapa teatermagi med den här nya tekniken. Lite har jag sett det här nog nu småningom, att man börjar frångå det och hitta det spännande i det här. Gammaldags låter ju lite tråkigt, men i det här fallet tycker jag att det är det är spännande att man återvänder till gamla former.
Det är en sån här lite enklare men kreativ användning av en ganska sparsam scenografi som blir jätteeffektfull. De utnyttjar till exempel jättemycket den här snurrande scenen utan någon jättestora scenografielement, utan egentligen bara människor som snurrar runt och byter kläder kanske ibland. Och jag slogs av samma sak, att mycket teater har man sett de senaste 10, 15, 20 åren som i och för sig jätteintressant med olika så här kameror och livestreamar och man filmar publik, liksom sådana saker. Men det blir också lite så där som vi inom medievärlden också gör oss skyldiga till när någon ny teknologi slår igenom, att nu ska vi minsann utnyttja precis alla möjligheter. Och sen blir man kanske lite övermätt på alla de här fina nya teknologiska lösningarna. Jag noterar också till exempel på Helsingfors stadsteater så går det nu en dansföreställning Out of Order som också betonar väldigt mycket det här att de använder sig av, det är liksom en sån här illusionsföreställning där de använder sig av speglar, en teknik som är från 1800-talet där de vill gå på något sätt tillbaka till enkla men effektfulla knep på scenen för att skapa den där illusionen utan att göra det överdådigt och stort. Och det har en effekt därför att, eller tycker jag i alla fall, för att den har en så mycket mer mänsklig touch på något sätt i den där scenkonsten. Inte ett ont om teknologi, men på något sätt kan jag i alla fall känna en på något sätt större uppskattning för hantverket när man ser det göras så effektfullt som jag också tycker att Lilla prinsen gör.
Jag tänkte också på det där med just när man till exempel gör fåglar och så tar man bara pappersark, stora pappersark som man viftar med och så har man de där fåglarna som flyger omkring där på scenen. Att man skapar den där magin och den där fantasin med de enklaste medel. Och då tänker jag också på alla barn som satt i salongen. Att för dem också att se det där, att hur lätt det egentligen är att skapa en hel värld utav pappersbitar eller lite kartong eller så här. Att man behöver inte något mer än det.
Ett litet leksaksplan som man så i handen för att visa en stor nödlandning i Sahara. Sen hade de ju ett stort flygplan också på scenen. Men det var det där lilla flygplanet som upplevde jag spela en mycket större roll i på något sätt i scensättandet av var de befann sig. De hade sand på scenen också som användes som tidsindikator när dygnen gick. Som kändes som ett sånt väldigt enkelt, gammalt, beprövat knep, men det fungerar. Alla förstår precis vad det är som händer när den lilla prinsen tar en näve sand och det kommer sån musik och lamporna riktas mot den här glittrande sanden som rinner ner, liksom tiden går.
Och det passar just i den här, en sån här föreställning som ju också så att säga är tidlös, att man låter de här gamla elementen finnas där som det som skapar magin.
Det som jag också reagerar på var att, det här är ju en berättelse som riktar sig både till barn och till vuxna, men att det var väldigt många vuxna i salongen som var där utan barn.
Och jag undrar, dels tänker jag att det kanske har med den här klassikerstatusen att göra, att här är det en grupp människor som har läst den här boken som barn. Kanske har läst den för sina barn eller barnbarn och vill se vad det handlar om. Intressant att man går utan de där barnen och barnbarnen i så fall. Och sen tänkte jag också att jag var ju också där utan barn, förstås. Och jag tyckte den var på det sättet intressant att den växlar mellan att kännas väldigt sådär. Stundvis hade den sån här kringresande skolpjäs, bryter fjärde väggen element, pratar direkt till barnen i publiken. Men mest var det en föreställning som nog kändes riktad till barn. Men jag tänkte efter att jag gick ut därifrån att det skulle kanske vara helt sunt för vuxna att gå och se mera barnteater, konsumera mera barnkultur som är liksom riktat till barn. För att det blir ju på något sätt det där mötet med prinsen också, att man tvingas konfronteras med det förlorade inre barnet och barnets syn på världen. Och det var ju den känslan jag gick med ut därifrån den där salongen. Jag har barn som är små barn ännu, och ändå känns det som att jag har förlorat en del av det där perspektivet.
När jag tänkte på föreställningen så slogs jag också av att den är så välkastad. Alltså Dick Holmström som piloten, som är sån här lite grumpy old man, lite sådär djup i rösten och ja, lite surgubbe över honom. Och sen å ena sidan, och sen å andra sidan den totala motpolen, också Anna Lommi som den lilla prinsen som är så lekfull och så på något sätt, inte påklistrad barnslig alls, utan på något sätt så lätt i sina rörelser också och kan skapa en känsla av något utomjordiskt som halanda och är så lätt på sina fötter. Och de är så olika varann, så den här kopplingen mellan dem eller den här konfrontationen blir så jätteeffektiv. Och så att man hade då en trio som gjorde en massa olika roller, Julia Korander, Jerry Valfors och Ingemar Raukola, som samtidigt är sån här som iakttagare som kan bli såna komiska element och sträcka fram något verktyg ibland eller så där från ingenstans, och som samtidigt spelar en massa olika roller på ett så där också lättsamt humoristiskt sätt. Så det här paketet blev väldigt fungerande, upplevde jag.
Mm. Det här är ju som sagt en klassiker som har drygt 80 år på nacken, och en av anledningarna till att man sätter upp den på SD är ju kanske just då att den har den här klassikerstatusen förstås. Men vad tycker ni att den här historien om Lille Prinsen kan säga oss i publiken idag? Eller vad säger den om oss och vår tid? Vi har varit lite inne på det här redan, men vad tror ni och vad tycker ni?
Jag skulle gå tillbaka till någonting som Thomas sa här tidigare, det vill säga ingenting har förändrats. Det är vad den säger, den är så tidlös att man kan sitta där i den där salongen och känna att det här är en spegling av vår samtid och absurditeten i hur våra samhällen är uppbyggda och hur det har skruvats till bara ännu mer sedan den här boken skrevs. Så det har inte gått mot en avveckling utan mot en intensifiering av på något sätt det här liksom absurda som det här barnperspektivet avslöjar. Att hela det här vuxenlivsstrukturen som vi bara skyfflas in i och accepterar i något skede så behöver bli avklädd av ett barns syn för att vi ska se på något sätt hur underligt det är som vi beter oss med vårt enda liv som vi har.
Mm. Jag tänkte också på när du var inne på det här med att klä av någonting. Jag tänkte genast på H.C. Andersen och kejsarens nya kläder. Den här sagan, just när barnet är den här sanningssägaren, den som ser bortom fasaden och som klär av den vuxna, den här fåfängan och viljan att behaga och att bestämma. Så den känns som en parallellberättelse egentligen till H.C. Andersen.
Den som pekar och säger varför.
Ja, och fråga, ställa de så att säga enkla och dumma frågorna. Ni hör citattecknen här i luften.
Mm. Alltså. Men det jag menar, det är ju de frågorna som om den som har barn kanske också vet att sen börjar de, när de börjar ställa varför-frågor. Så det är ju då som man själv också börjar få lite aha-upplevelser. För att man är så fast i sitt egna stelnade tänk som vuxen. Och ett barns till synes enkla frågor kan få ganska många kugglor att snurra också i det egna huvudet.
Jag tänkte också på hur tragiskt det här är på något sätt. Jag menar, vi vet alla det här. Och vi har vetat det i alla tider, uppenbarligen. Och ändå slängs vi in i det här ekorrhjulet och kan på något sätt inte komma från det här att ja, när vi blir vuxna måste vi bli vuxna. Vi måste få ett vuxet tänk och vi måste vara med i det system som har byggts upp för oss. För det är ändå bra, citationstecken här igen. Om man tänker på vem som borde se en sån här föreställning så är det ju också regeringen och våra politiker som bestämmer att det är så här det ska vara. Fast vi nu i en sån här föreställning ju ser hur absurt, vilka absurt samhälle vi har byggt upp eller vilka absurda tänk vi har byggt upp.
Och det här generella fraktet för humaniora och konsten som kommer till uttryck genast i början av den här berättelsen där piloten beskriver hur hans glädje över att rita kvästes, ströps ur honom av vuxna som sa att det där är inte värt din tid. Nu behöver du släppa det där. Det där är trams. Du behöver skaffa dig ett riktigt jobb. Det kändes också väldigt på något sätt sorgligt att inte heller den saken har blivit bättre.
När jag kom på mig själv med att när jag satt där i salongen så av någon konstig anledning så började jag tänka på alltså romanen Candide av den franska filosofen Voltaire, alltså från 1700-talet. Jag blev funderat, varför kommer jag att tänka på den? Och kanske just det här slutpläderingen där att vi ska odla vår trädgård. Och sen kom jag hem och så började jag fundera och kolla lite runt på nätet. Och så hittade jag alltså en akademisk uppsats som drar de här parallellerna mellan just Voltaires roman Candide och Den lille prinsen. Och jag tyckte det var jättefascinerande hur den här uppsatsskrivaren drog de här parallellerna mellan just det här förstås då, att både Candide och Lilla prinsen, de lämnar någonting och beger sig ut i världen. Det är en sån här bildningsresa då de då lär sig saker och ting, träffar människor, kommer till större självinsikt och genomgår en personlig utveckling på något sätt. Och i Candides fall då så ska han ju då ta reda på om det stämmer det här då, som den här utsagan om att vi lever i den bästa av alla tänkbara världar, vilket ju motbevisas och det grövsta. Men just det här med att de sen ändå lär sig, både Candide och den lilla prinsen lär sig att de har ansvar för någonting. De bär ansvar för dels sig själva men också för någon annan. Och i den lilla prinsens fall är det ju den här rosen som han har lämnat kvar på planeten som han bär ansvar för. Och i Candides fall är det då Kunigunda. Men att de sen ändå återvänder på något sätt till det här ansvarstagandet. Och att lille prinsen också har den där trädgården egentligen som han vårdar där på planeten. Han vattnar blomman, han sotar sina vulkaner och han rensar i rabatten. På samma sätt också att den här kollektiva omsorgen om någonting, att vi ska odla vår trädgård, att man har det där gemensamma ansvaret för världen, för varandra och så här. Så det tyckte jag var en tanke som på något sätt slog mig där, att så är det ju de facto.
Borde vara.
Borde vara, ja. Att den här lilla prinsen, här finns ju många sådana här olika citat som lever sitt eget liv i den här berättelsen. Den lilla prinsen, han träffar ju en räv som blir väldigt viktig för honom, som blir en sån här läromästare på något sätt, som talar om det här med att om man tämjer någon så blir den ens vän och då blir den också ens ansvar. Att man lär bara känna det man tämjer, säger räven. Människorna har inte längre tid att riktigt bli bekanta med någonting. De köper färdiga saker i affärerna. Men eftersom det inte finns vänner att köpa i affärerna har människorna inte längre några vänner. Om du vill ha en vän så tämj mig, säger han där i ett skede.
Det är nog en kniv som slår, tycker jag, i den här samtiden också väldigt mycket. Där allt annat har en prislapp, utom kanske relationer.
Ja, ja. Och ett sånt här citat som trycks upp på T-tröjor och man gör såna här korsstygnstavlor och man kan köpa vykort med det här budskapet. Det är någonting som räven också säger. Att det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen. Är det här det budskapet ni bär med er från den här föreställningen och den här berättelsen? Eller är det någonting helt annat?
Jag kan börja med att konstatera att inte undra på att den här berättelsen flög mig helt över huvudet när jag läste den här första gången under skolåldern. För att också som vuxen så sitter jag och funderar, ja, jag förstår nog sådär vad det betyder, men också vad menar de? Men ja, jag tänker väl att det här är en spegling av det där på något sätt, det där bortom om det som står rakt framför en, som har blivit osynligt kanske för en, som man har tappat bort som vuxen, som skalas av, och det handlar inte om fysiska ting utan det handlar om relationerna vi knyter och det arbete det krävs för att upprätthålla dem också. Så att ja, nu är det väl bland annat detta jag bär med mig. Det är ju att jag måste komma ihåg att tänka lite mer som ett barn, tror jag.
Hur länge kommer du ihåg den tanken?
Tills jag nästa gång läser den här boken och får samma aha-upplevelse, misstänker jag.
Man behöver ju de där aha-upplevelserna. Jag vet inte om jag själv har något enskilt citat, kanske med den här helhetsatmosfären och allt det som vi har pratat om redan. Det fanns en enskild scen som jag tyckte att var alldeles speciell, som jag kanske bar med mig. Det är då just den här reven du, Marit, talar om, möter lille prinsen och de funderar på fördelar mellan att vara fri och vara tam och hur allt är på gott och ont. Och den här scenen gjordes väldigt speciellt. De spelade den, för mig var det höjdpunkten, hur de gestaltade den här frågan och hur de mötte varandras tankar och hur de kom närmare, drog sig från varandra. Reven som är vild så kom närmare, drog sig bort, kom närmare och närmare. Vågar den bli en vän? Vill den vara fri? Och sen framförallt den här slutdialogen där, hur reven frågar. För den är ju hotad av jägare ständigt, och reven frågar att har du jägare på din planet? Så säger lilleprinsen nej, och då är reven att yes, det här är min framtid. Och så frågar reven att har du hönor? För det är det som, för reven själv jagar också. Nej, jag har inte hönor heller, och då är reven att äsch. Ingenting är perfekt. Det finns fördelar och nackdelar, och det är aldrig som man till 100% skulle vilja att det skulle vara. Så det var den scenen jag nog bar med mig.
En annan tanke som blev kvar med mig efter den här föreställningen, efter att jag har läst den här boken på nytt, är ju nog det här som vi var inne på redan tidigare, att vuxna borde se mera barnteater och läsa mera barnböcker, inte bara högt för sitt barn utan också för sig själv och med eftertanke, för de bra barnböckerna i alla fall bär på väldigt mycket som också ger perspektiv åt vuxna på ett sunt sätt.
Men här är kanske nyckeln att man inte gör de föreställningarna då barnteater uttryckligen för barn, att det här var ju mer, skulle man kunna karakterisera som en familjeföreställning som uttryckligen hade ett sånt språk som kan tilltala vuxna också. Så jag tror att vuxna behöver uttryckligen sån barnteater, familjeteater kanske.
Ja, som vi nu har konstaterat här flera gånger under samtalets gång, så är det här en roman som ställer krav på läsaren, alltså både på den vuxna läsaren och på det lilla barnet så att säga. Och jag satt där i salongen och funderade, jag hade barn runt omkring mig där, och jag tänkte sådär att vad tar de med sig från den här föreställningen? Vad är det de får ut av den så att säga? Om också vi vuxna, man hör hur det poppar popcorn i hjärnan när man försöker ta till sig den här berättelsen. Att hur ska inte de då? Vad tänker de när de ser den? Vad tror ni?
Att är den för svår?
Ja.
Jag följer lite en sån här filosofi med barnlitteratur eller barnkultur överlag. Och också när jag väljer till exempel vad jag läser med mina barn. Att de behöver inte förstå allt.
Nej.
Den där förståelsen kommer i efterhand. Jag har många sådana erfarenheter där jag har läst på nytt böcker. Jag har läst som barn och har insett en och annan sak som jag inte har förstått när jag läste det här eller så en film eller vad som helst som barn. Och det är ju i allra högsta grad sant med Lilleprinsen också. Den fullständigt alltså. Jag som barn förstår ingenting. Men den har ju ändå lämnat ett avtryck. Jag minns ju att jag har läst den här. Jag minns väldigt tydligt. Jag minns illustrationen och jag minns att jag har liksom kämpat och funderat. Jag tror att det finns många ingångar när det gäller barnets förståelse. Det här finns ju dels att de översköljs av språk som är nytt för dem och som lägger sig i hjärnan. Men också att det är helt bra för barn att utmanas och tänka på saker. Och sen kan man ha samtal ju, om man läser den här boken tillsammans med ett barn. Så att jag tänker att om någon sitter och funderar att ska den gå med sitt barn och se den här pjäsen, så för all del, för att det där arbetet sker kanske också sen efteråt när de där frågorna kommer och möjligheten till diskussion öppnar sig.
Och jag tror också att det som barn självklart får med sig är ju den här, det som jag kallar för teatermagin, hur man av ingenting kan skapa en värld. Och det tror jag kan vara spännande, och sen det som kommer utöver det så kommer. Och så där som du, Julia, sa att man behöver inte förstå allt i stunden, utan saker och ting kommer senare. Att det viktiga här är nog den där magin, tror jag. Det tyckte jag när jag såg premiärföreställningen, så det var ju kanske, det var inte jättemycket barn, men det var också i alla fall en del. Och det var nog just de sakerna som väckte skratten och den här engagemanget att men man med så små medel kan skapa roliga saker. Det behövs inte de här tekniska revolutionerna, utan barn kan få stora upplevelser i alla fall.